Jag var ju helt borta i lovsången här, så jag... Men det är så. Borta kanske man ska säga, hemma. Vad härligt att få vara i Veddige och få vara med och fira gudstjänst. Jag är tacksam för det. Jag har förmånen att vara i väldigt många olika församlingar runt om i landet. Det ingår liksom i mitt uppdrag. Och jag måste säga att jag har nog aldrig fått någon sån avancerad introduktion här. Att du skulle kunna jobba på tv som liksom presentatör av olika program. Det kanske du gör, fast jag tittar så sällan på tv. Det händer mycket i Sverige. Det är en rörelse och det är väldigt mycket som är spännande som är på gång. Det är jag övertygad om. Och sen är det lite extra roligt för mig att komma till Veddige. Jag har ju varit i den här lokalen ganska många gånger och haft möten. Och det var väldigt, väldigt länge sedan. Så ni är ju alldeles för unga för att minnas det. Jag hade precis slutat med NAP då, så det var väldigt tidigt i mitt liv. Vi flyttade hit till Varberg som nygifta, jag och min fru, och man gifte sig ung för 21 år var jag. Eller ja, okej. Okay. I alla fall så flyttade vi hit och jag fick förmånen att arbeta tillsammans med Göte då, farfar till Samuel. Göte Eriksson i Pingstkyrkan i Varberg. Och då hade vi möten här, regelbundet, åkte hit och möttes, så då var det inte så jättemånga. Det här var ju ett annat årtusende, det var början på 80-talet faktiskt. Vår äldsta dotter föddes då när vi bodde här. Hon är missionär i Etiopien och har tre pojkar och sådär. Och det satte sig djupt i våra liv som familj naturligtvis, första stället vi fick vara på. Så det är många härliga minnen, men då är det ju så underbart att se vad som har hänt här sedan dess. För då var vi 3-4 stycken. Och det var ett gammaldags kapell. Det var inte så roligt. Jag försökte sjunga någon gång och det skulle jag väl kanske inte ha gjort. Det kom inte fler efter det, men det var på den nivån. Det var faktiskt en kvinna som sa det. Det var ju bra, men nästa gång kan du väl ta med din fru. Hon tänkte, sämre kan det inte bli. Så var det med det. Men hon ville nog väl. Uppdraget som jag har idag, det är att berätta lite grann om LP. Men så är det också att jag får förmånen att predika. LP-verksamheten har funnits i 60 år och det var två envisa herrar kan man säga. Och den ena heter ju Levi Petrus och det är därför det heter LP. Som kom på det att vi har inte gjort allt än. Levi Petrus var 70 år när han skulle fylla 70 så bestämde han sig för att vi måste göra mer. Han tycker det är en härlig attityd. Det hade funnits liksom hela tiden i hans verksamhet och i pingströrelsens, pingstväckelsen och många väckelserörelsers framväxt ett väldigt socialt engagemang. Man gick hand i hand med arbetarrörelse för att människor som hade det tufft ekonomiskt och så skulle få det bättre. Man gick hand i hand med nykterhetsrörelsen för att människor som hade drabbats på olika sätt av beroende och svårigheter på det sättet skulle få hjälp. Och man var inställd på att hjälpa de som ingen annan vill hjälpa. Men när Levi Petrus var 70 så nu ska vi samla in pengar. Är det någon som vill ge några kosing när jag fyller år så ska det gå till att starta upp ett arbete. Då hade Erik Edin blivit frälst för ett tag sedan. Och han var ju en man som hade supit bort allt. Hamnade i väldigt misär men blev frälst och fick ett helt nytt liv. Och han hade börjat att ta hem sina olycksbröder som han kallade dem. Så husets ägare, hyresvärden, sa nu får det vara slut på det här springandet. Och det skapar en del bekymmer. Så de var tvungna att tänka om och få det liksom att bli lite annorlunda. Så då för 60 år sedan så startade man och köpte det första hemmet. Sen har ju arbetet förändrats mycket och det har varit många olika skiftningar i hur samhället har sett på de här frågorna. Men hela tiden med Jesus i centrum, Jesus istället för flaskan. Det finns inga hopplösa fall för Gud. Det finns upprättelse och befrielse. Det finns en himmel istället för ett kaos. Det finns ljus istället för mörker. Det finns harmoni istället för misär. Och det här har ju påverkat tusentals familjer. Tusentals unga människor har fått liksom en annan förutsättning. Barnen har fått någonting helt nytt. Det häftigaste jag vet är att höra vittnesbörd om föräldrar, familjer som har blivit hela. Där barnen har varit utplacerade eller det har varit kaos och de har inte kunnat vara de föräldrar de ville. Det är ingen förälder som vill tappa sina barn. Utan det är oerhört dramatiskt och traumatiskt. Men så har Jesus kommit in och förvandlat liv. Vi kommer att se en film och alla de här som är på den här filmen det är ju mina vänner i det här arbetet. Så det är levande vittnesbörd och exempel på hur det funkar. Och så är det under de här åren, så är det tusentals människor som har fått hjälp, fått komma på fötter. Och många av dem har ju själva blivit sådana så att de har velat hjälpa andra. Så att den förbannelse som man har upplevt över sitt liv, det har man fått uppleva att det vänds till välsignelse för andra människor. Och det tycker jag är ett starkt bevis på en levande Gud som kan göra det omöjliga. När förbannelsen inte är förbannelse utan det blir vänt till välsignelse, en resurs, då har man brutit liksom udden utav synden och dödens makt och välde. Och jag tänkte så här, vi kan väl kika på den här. Det är Sebastian Staxet som har skrivit en låt. Han fick en låt, han är ju väldigt kreativ. Och så sa han, jag har fått en LP-låt. Den handlar om LP. Och sen gjorde han en film om det här då, och den har visats nu över, jag tror det är 57 000 gånger på YouTube. Och det är ganska bra. Andas under vatten heter den. Och sen ska jag knyta ihop det hela lite. Vi kör den.
Och jag hör ditt rop på hjälp. En röst så svag att ingen hör dig. Drunknar i djupet av dig själv. Fångad av det som förstör dig. Sjunker ner mot djupet. Famlar efter ljuset. Du faller ner. Ner från stupet. Jag såg du hade ringt mig mitt i natten. De säger du är inte längre du. Jag vet det är svårt att andas under vatten. Det är dags att börja kämpa. Kedjor och ankare, då sjunker man. Ey, havet är djupt och där många försvann. Men simma upp mot ytan, ta dig in mot land. Det finns en Gud som älskar dig, så lita på han. Det finns en båt som räddar dig i Jesu namn. Och allt du inte kan, det är möjligt för han. Och ta tvätta på din skuld och din skam. Mitt i blodet som rann. Jag såg du hade ringt mig mitt i natten. Så börjar jag känna.
Ja, jag har sett den många gånger, men jag är ju så där blöd jag mig, så jag blir tagen varje gång. Det är ju så att i den här valrörelsen som håller på fortfarande, fast den borde varit slut för ett tag sedan, så har man ju pratat väldigt mycket om en del frågor, bland annat det här med kriminalitet och droghandel. Ja, inte så mycket om att det är droghandel, men det här med våldet och polisen, kriminalvården och så vidare. Och man har sagt att vi måste ha fler poliser, vi måste ha strängare straff, vi måste ha fler fängelseplatser, vi måste vara liksom tuffare. Och jag tänker att det finns en annan verklighet. Många av de här som du såg på filmen, inte minst Sebastian, han har kostat samhället väldigt mycket pengar på grund av droger, kriminalitet, våld, ilska, hat. Det han gör idag, det är det vi tror på, det är det vi vill jobba med. När jag ser de här människorna så tänker jag samma sak. De skulle ha kunnat vara en jättestor belastning. Inte för att de själva har valt det eller vill det, utan därför att deras liv blev så. Men vi har någonting att komma med. Vi har ett hopp. Vi har någonting som är annorlunda. Vi har upprättelse och frihet. Det handlar om. Så att vi är väldigt frimodiga och glada över att kunna berätta om att man kan vara med och stötta det här arbetet. Man kan vara med och liksom ge gåvor. En annan sak som har varit väldigt aktuell, det är ju att det här med det sexuella våldet, övergrepp, våldtäkter, våld i nära relationer, så här, är oerhört ofta förknippat med också det, alkohol och droger. Man kallar alkoholen för våldtäktsdrogen nummer ett. Och det är alltså väldigt vanligt att förövaren, men också offret eller en dera, har varit påverkad, varit under berusning. Och om man kollar kurvan på hur mycket det dricks alkohol i Sverige, så följer kurvan med våldsbrott, och inte minst våldsbrott med dödlig utgång följer den kurvan. Oerhört tydligt. Man har gjort en undersökning från 1800-talet och framåt. Och så när alkoholkonsumtionen gått upp, så har också våldet och det dödliga våldet ökat. Och det finns många sådana här kurvor som följer varandra. Så för ett lands bästa, för ett folks bästa och för barnens och ungdomarnas bästa, för en framtid och ett hopp, så behöver vi ju både kämpa för att tala om att det finns förvandling, det finns befrielse. Och behöver också stå upp för det alternativet och vara stolta och glada. Så jag tycker det är häftigt att vi i Pingströrelsen, som jag då talar utifrån på det sättet, har det här initiativet och har det här drivet. Det är så gott att vi finns med mitt i samhället. Vill du vara med och stötta det här arbetet? Det kanske du redan är. Jag hörde någon som redan har gått med och är med och stöttar. Men jag frågade om jag fick presentera det som en möjlighet, och då har jag lagt ut de här korten. Det här är ju ett sätt för oss att få människor som står med i arbetet mer, lite mer kontinuerligt. Man kan ju swisha en gåva, du ser ett swishnummer där. Men om du fyller i det här att du vill vara med och bli en gåvogivare, så är du liksom med kontinuerligt en del i det här arbetet. Och du måste inte ge den månad som är tuff eller när du tycker att det liksom är lite svajigt och sådär. Utan det får du välja hur du gör varje månad. Det kommer ett brev med information. Så du får väldigt gärna fylla i det här. Vi gör också så idag att du får som bonus, om du blir månadsgivare, Sebastians bok. Den är ju väldigt bra att läsa själv. Den är väldigt bra att ge till någon. Det är liksom jättesvårt att förneka Guds makt och kraft när man läser det här och vad Jesus kan göra i människas liv. Så jag står där nere vid bordet lite grann efteråt, eller så kanske jag glider ner och fika, men då kan du väl ta tag i mig. Vad fint, hörni. Underbart. Det här är ju inte min starkaste sida, och jag vet inte om jag har någon starkaste sida, men i alla fall att tala för pengar och så. Men det känns väldigt angeläget, och det är många som vill vara med. Vi är glada för det. Ja, hörni, det är ju en speciell helg. Det handlar väldigt mycket om framtiden och hoppet, det eviga. Och så har vi ju gått igenom Halloween, det förskräckliga. Och så är vi liksom inne i det härliga. Så jag ska läsa en text som man läser rätt mycket i olika kyrkor. Och så ska vi stanna upp lite grann inför det. Men vi kan väl be tillsammans. Vi kan väl be. Det känns som att när man lämnar det här med de människor som har det väldigt svårt och så, så känns det gott att bara få be över det också. Och så ber vi om att Gud ska få tala. Tack Herre för den här dagen som du har gett oss. Tack för en dag i din närhet som är bättre än 1000 andra. Tack för att det är så underbart bra för oss människor att få stanna upp och söka dig, komma inför dig. Och när vi tar ett steg emot dig, då tar du alltid minst två för att möta oss. Du är så glad över att få krama om oss och säga välkommen. Du är så glad över att få tala in i våra hjärtan. Du är så glad över att få beröra oss när vi söker dig. Som en far, en mor är glad när barnet kommer och vill ha en kram eller vill ge en kram, så är det med dig också, Gud. Tack för att du inte visar bort oss. Tack för att du vänder ditt ansikte till oss och du låter ditt ansikte lysa över oss. Tack för det, Herre. Tack för att du låter din nåd och välsignelse vara över oss. Men tack för att du också talar in i djupet av våra tankar och sinnen. Tack för att du vill hela tiden förvandla och förädla och hjälpa oss att gå vidare på ett bra sätt i våra liv. Tack, Herre, för att vi får be för människor som har det tufft idag. Du vet om alla de här barnen som har haft lov nu och som tycker att det är väldigt svårt när inte skolan och vardagen är som den ska, därför att det är stökigt hemma. Men så tycker de det är svårt att gå till skolan också, för då vet de kanske inte vad som händer med mamma där hemma eller hur det är när de kommer hem. Du vet om att det är så oerhört många barn, unga människor som bär ett helt orimligt ansvar, som bär bördor och som kommer att påverkas av det. Men vi ber om en våg av upprättelse och frihet. Där föräldrar som inte orkar stå emot, inte har kraften att säga nej eller gå det liv som de skulle vilja gå. Tack för att du ska upprätta och resa upp. Tack för Sebastian. Tack för andra exempel. Tack för många som söker dig. Tack för en tid där det ska bli många människor som berörs. Och tack för att LP ska få vara ett redskap för detta. Tack för att du vill hjälpa oss att inte vi vänder bort våra blick när vi ser något som vi inte tycker om. Utan hjälp oss att se och hjälp oss att tänka. Vad kan vi göra? Hur kan vi hjälpa? Så tack för den här församlingen. Tack för ditt verk här. Tack för människorna i den här bygden. Och tack för att du har goda tankar och goda planer. I Jesu namn, tala till oss. Amen. Amen. Bergspredikan, början av den. Om bergspredikan kan man ju säga det att om... Och det är många som inte är kristna som säger det här, att om människorna levde, om vi levde efter bergspredikan, då skulle världen vara fantastisk. Och det är så. Jesus, han är ju den största när det gäller att tala goda ord, hjälpa och vägleda, tala sanning och så här. Och sen är det så att bergspredikan är också en fot mitt i nuet, men med blicken fäst på det eviga. Och i början här när det är de här saligprisningarna, 9 stycken, så handlar det om först en bekräftelse av lycka och salighet. Salig är det liksom, 9 gånger salig. Och salig är ju den där glädjen, den där lyckan som inte svajar när allt annat svajar. Som är stabil även om det känns som att allting annat skakar. Det är alltså en lycka som inte beror på att jag mår bra, har det bra, allt är lugnt, alla runt omkring mig mår fint och är snälla och jag är bekräftad och allt är perfekt. Livet är ju inte sånt. Det kan ju vara så ibland och då är man ju jätteglad när allt är så där bra. Men för de flesta är ju livet ganska utmanande och tufft så. Men det finns en salighet, en lycka, någonting som är stabilt. Och så. Och sen så är det då en uppmaning kan man säga, ett tips. En regel, eller tips är kanske lite svagt, en regel i de här 9 saligprisningarna. Och sen kommer det ytterligare ett löfte som är som en stark proklamation. Så vi kan väl läsa tillsammans, Matteus 5. Matteus 5, och jag läser ur folkbibeln. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget, han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då börjar han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. Och så kommer det här framtidshoppet då. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. Det ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. Det ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. det ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Så tar vi några verser till här. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus, inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jabba dabba do, eller vad man ska säga. Har du någon favorit utav de här saligprisningarna? Jag tänkte på det när jag läste. Vilken är bäst? Man ska numrera den här listan. För det är, alltså listor är ju rätt kul, tycker vi ofta. Om man lägger ut en lista så där på sociala medier, så kan man få rätt många att tycka att det där var intressant. Och det är som om Jesus gör en lista här. Här har ni. Pang, 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 pang. Vilken är bäst? Ja, det kan variera lite från gång till gång. Jag ska så småningom, tror jag, säga vilken jag just nu tyckte var väldigt, väldigt bra utav de här. Men de är bra allihop, därför att Jesus pratar aldrig i, ja, för att det ska pratas. Han har någonting att säga. Det börjar med att saliga är de som är fattiga i anden. Fattiga i anden. Jag kollar lite grann på olika kommentarer om den här texten och sådana som har försökt att tränga in i den här texten och sådär. En av dem sa att man kan dela in de här saligprisningarna i tre olika riktningar. Och den första riktningen är i förhållande till Gud. Och den andra riktningen, det är i förhållande till synden och ondskan och dess konsekvenser. Och den tredje är i förhållande till världen. Och det kan vi väl ta med oss lite grann. Men om vi tänker oss då att det här börjar med i förhållande till Gud är vi fattiga i anden. Du vet, man kommer till bankautomaten. Eller man kommer i kassan där och så säger de uttag medges ej. Det känns inte kul. Det har kanske ni inte varit med om, men pastorer har varit med om det. Ja, då känner man liksom, det är som att man blir väldigt snabbt lite svettig på ryggen och tänker att det här var inte roligt. Vi vill ha grejer på kontot, men det bygger ju på något sätt på att vi själva har åstadkommit att det har kommit någonting dit eller att någon annan har gjort det. Och i förhållande till Gud så har vi inget att hämta ut på kontot som någon annan har satt in eller vi själva har kunnat sätta in. Förutom det som är själva hemligheten. Och det är att Gud själv har satt in hela himmelska världens andliga välsignelse på vårt konto genom Jesus Kristus. Men i oss själva kan vi inte komma och säga, Gud, jag är värd, jag har gjort mig förtjänt av. Utan det är bara tack vare. Så att utifrån oss själva så har vi all anledning att vara medvetna om att vi är fattiga i anden. Vi är fullständigt, fullständigt beroende av att Gud genom Jesus Kristus har gjort det som vi inte kunde göra. Och han har gjort det ordentligt. Så därför står det i Efeserbrevet 1 just det här, att vi har blivit välsignade. Vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser i Jesus Kristus. Så därför behöver vi inte stå där och få liksom tomt på kontot eller uttag medge sig. Utan när vi kommer fattiga i handen och säger, jag har ingenting, så finns det där att få. Därför att det är ju det som det står så här. Löftet utifrån det här. Dem tillhör himmelriket. Det är rätt bra att vara fattig i anden. Någon sa att om Gud får ha sin tumme i min plånbok så får jag ha min i hans. Jag tycker det är en ganska bra grej alltså. Vi vet ju att allt är beroende av. Jag har ingenting egentligen, utom det som Gud har gett mig. Men när jag får ha mina fingrar i hans plånbok, då är det inte dumt. Himmelriket tillhör den som är fattig i anden. Så att vara fattig i anden, det är att vara salig i sin vetskap om att jag har inget att berömma mig av, men jag vet en som älskar mig så han ger mig allt jag behöver. Vi talar lite snabbt så här, men det här är ju egentligen evangelium. Det här är evangelium, det glada budskapet. Den fattige i anden får nåd och får uppleva att Gud ger välsignelse. Så vi har ett evangelium som vi är så glada över. Vi är saliga i frälsningen. Sen så står det om att vara sörjande. Saliga är den som sörjer. Och den kan ju vara lite svårare kanske. Men jag tänker mig så här att vi är egentligen ganska utsatta för sorg och frustration. Har du varit frustrerad någon gång sista veckan? Har du tittat på nyheterna eller läst någonting, hört om någonting? Så jag blir fruktansvärt frustrerad ibland. Och frustration, alltså någon slags sorg och smärta. Varför ska det vara så här? Varför fattar inte folk? Och man ibland så är jag sån att jag skulle vilja skriva världens bästa insändare liksom, eller debattartikel eller någonting som bara säger att så här är det, begrip allihop. Stampa i golvet och säga jag är inte med längre om inte ni lyssnar på vad jag säger. Men det är inte det bästa sättet kanske. Men vi har en sorg. Vi har en frustration. Vi lever i världen men vi lever inte av den. Vi ser mycket som är ont men vi sätter vårt hopp till någonting annat. Men om vi lever för mycket av och liksom med det som händer runt omkring oss, så blir frustrationen allt annat än fruktbärande. Om man läser Gamla testamentet så är det ju rätt många av profeterna där som lever i väldigt, väldigt utsatta och tuffa omständigheter. Där alla bara vänder sig bort ifrån Gud. De är på väg åt helt fel håll. Men Gud kallar dem, smörjer dem och så sätter han in dem i den här tuffa verkligheten och så säger han: ni ska tala om hur det är. Ni ska se hur det är. Men ni ska också tala hopp. Tänk på Jesaja till exempel. Han är ett tydligt exempel på det. De 40 första kapitlerna är väldigt mycket det här svåra, det här jobbiga. Men sen kommer kapitel 40 och framåt. Men det har även glimmat till ordentligt innan kapitel 40 i Jesaja. Av hoppet. Av frälsningens källor. Det mörk som, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus och så vidare. Han var evangelisten i en tuff tid. Men han såg och visste hur det var runt omkring. Och jag tänker mig att lite av det vi håller på med i vårt arbete, i vår verksamhet. Vi ser att människor är svårt. Vi vänder oss inte bort ifrån det. Vi går inte in i någon slags egen bubbla. Utan vi har det här och vi är frustrerade. Och vi är liksom, vi sörjer. Men då står det att vi ska bli tröstade. När jag tänkte på det här så kom jag på en man som hette Tolle Munter, som har levt väldigt mycket i missbruk. Han fanns uppe i Övik där vi ju bor nu sedan rätt så många år tillbaka. Och han var väldigt pigg på att vittna och sådär. Så skulle han vittna en gång om att det var någonting som hände i ett möte. Så han sa såhär, det kom en tung sardin över alltihop. Och det känns ju inte så härligt. Han skulle säga sardin, alltså det blev en sardin överallt. Men han pratade om en tung sardin. Jag vet, jag kom bara på det när jag tänkte på det med sorg och mörk. Ja, det har inte med det att göra. Men någon har sagt så här, om man går genom helvetet så behöver man inte stanna där. Om man går genom helvetet, har du liksom ett helvete omkring dig, du ser det, du sörjer, du är frustrerad, så behöver inte du stanna där. Jag behöver inte vara kvar där. Utan jag kan ta nästa steg och säga Gud, jag lämnar det här till dig. Jag klarar inte av det, men jag lämnar det till dig. Sen kommer det här med ödmjukhet. Om man tänker på alla de här, det är fyra av de här som är i förhållande till Gud. Och vi är kvar här fortfarande då. I förhållande till Gud så är vi sörjande. Vi vet att det är mycket som är fel. Gud sörjer över omständigheterna. Men vi är också ödmjuka och alla de här grejerna är ju egentligen motsatser till det här förverkliga dig självidealet, eller hur? Sätt dig själv i centrum, se till så att du får ett bra varumärke som håller. Och ja, det är väldigt slitsamt att ha det så. Det är väldigt tungt att leva så. Och Jesus säger att det finns ett annat sätt. Var ödmjuk, vad betyder det? I gamla översättningar så används ofta ordet saktmodig. Det är väl inget ord vi använder kanske så väldigt mycket, men det, för mig så handlar det om att man tar det ganska lugnt med sina egna intressen. Sina egna fördelar och förtjänster. Man är saktmodig. Och det tror jag är någonting som Gud vill hjälpa oss att vara, annorlunda människor. Det betyder inte att låta andra trampa på sig, men framför allt så betyder det att inte trampa på andra. Sätter man sig själv i centrum hela tiden, då behöver man stå på andra för att komma lite högre själv. Eller hur? Man är beredd att trampa andra under sina fötter för att komma upp högre själv. Och det där är ju motsatsen till ödmjukhet. Att inte låta någon trampa, det står ju faktiskt älska din nästa som dig själv. Så har man inte förmågan att vara rädd om sig själv eller förstå sitt eget bästa i förhållande och i gemenskap med Gud, så har man ju en begränsning i att kunna älska andra människor. Vet man att man är älskad och värderad, då behöver man inte trampa på andra för att komma upp. Men Jesus säger det här, och det är någonting som vi behöver tala om. Då säger de ödmjuka, de ska ärva landet. De ska ärva landet. Ja, himlen alltså. Så om vi då tänker att vi ska bygga något varumärke eller se till att vi får det bra. Vad är det jämfört med att ärva himlen? Vad är det värt att folk på något sätt har respekt för mig eller tycker att jag är någonting jämfört med att få ärva himlen? Sen står det om att vara hungrig och törstig efter Gud, och det här är väl nummer två i min favoritlista tror jag. Därför att jag tänker att här handlar det väldigt mycket om vad det är vi gör när vi firar gudstjänst. Att längta efter mer och mer efter Gud. Att komma inför Gud med en hängivenhet, med en nyfikenhet, med en förundran. Att mer och mer längta, hungra. Som hjorten längtar efter vattenbäcka, så längtar jag efter dig Gud. Och det är en salighet att leva det livet som ett Guds barn. Att inte bli nöjd, att inte bli färdig, att inte stanna upp och tänka jag kan det här. Det är därför vi firar gudstjänst. Det är därför du har kommit hit idag. Du hungrar, du törstar, du längtar efter mer av Gud. Det är därför du springer nästa söndag igen på gudstjänst. Det är därför du är med och lovar Herren för full hals och spelar på baskaggen och vad vi gör. Det är liksom för att vi älskar Gud och vi vill komma inför honom och säga Gud, här är vi. Vi hungrar och törstar efter dig. Och det är någonting som vi har i det här som är väldigt smittsamt för människor runt omkring oss. Därför att många lever ett väldigt, väldigt tomt liv och man försöker att fylla det med så väldigt mycket som kan skapa den här hängivenheten, den här hänfördheten, nyfikenheten. Söker upplevelser, söker bekräftelse, söker liksom vad är det? Och det är väldigt mycket saker som man ger sin kärlek till. Men vi älskar Gud. Vi längtar mer och mer efter Gud. Och då står det, de ska bli mättade. Det finns ingen mättnad som kan jämföras med den som Gud ger. Amen. Sen är det lite knepigt här då, för då kommer vi till det här som är i förhållande till ondskan som den här teologen hade tänkt ut. Och den första utav dem då, det är att visa barmhärtighet, att vara barmhärtig. Och idag är det nummer ett för mig på min tycka bäst i den här listan. Och jag tänker så här att det finns en väldigt djup idé bakom detta. Att i förhållande till ondskan, för vad ska vi göra? Vi är frustrerade, vi har all anledning att vara så där som vi tar innan. Vad ska vi göra i förhållande till synden? Jo, säger Jesus, du behöver inte bara stå och titta på. Syftet med hela den här berättelsen, eller den här uppräkningen, är ju egentligen det vi läste i de senaste verserna. Ni ska vara salt, ni ska vara ljus. Och människor ska prisa er fader när de ser era goda gärningar. Så du och jag behöver inte stanna med frustration över att det är som det är. Och om det tar för stor plats så är det ju risk att vi glömmer det som är själva idén. Det är att vi i vår frustration ska förstå att det finns en ond makt som ligger bakom detta, som håller på att bryta ner. Men vi är inte på hans sida. Vi fängslas inte av det som andra människor fängslas av. Utan vi lever i frihet och barmhärtighet. Barmhärtighet, det här vackra, ljuvliga ordet. Det är våra sätt att reagera på ondskan. Jag gjorde en väldigt, alltså det blev en väldigt konkret upplevelse, för hemma i våran brevlåda så hittade jag ett sånt här flygblad ifrån NMR, Nordiska motståndsrörelsen, nazisterna. Och jag tänkte det, vad hade jag gjort om jag hade sett den här personen som la den här i min brevlåda? Vad hade jag gjort, tänkte jag. Och så funderade jag på ett tag. Så tänkte jag, det bästa jag kunde gjort, jag hade väl inte gjort det, men det bästa jag kunde gjort, det hade varit att ropa att hallå. Och så gått fram och gett den här personen en riktigt, riktigt god kram alltså. För jag tror att det är personer som verkligen inte har fått några kramar på länge. Det är personer som inte har mött någon barmhärtighet. De har inte lärt sig, inte förstått, inte sett, inte liksom fått in det i sin världsbild. Men vi har en annan världsbild. Och sen försvarar jag definitivt inte det man står för, det fattar du säkert. Men att se och hjälpa den som drabbas, den barmhärtige samarien. Och det är klart, jag skulle då ibland i min frustration vilja slå näven i bordet så här, jag är inte med om ni håller på så här. Men egentligen så är det ju så att när Jesus är vårt stora föredöme och det han visar och det han berättar om, till exempel den barmhärtige samarien, så är det inte så mycket fördömanden och pekpinnar, utan det är handling. Det är ett hjärta som berörs, som leder till en handling. Och det är en handling som kostar. Det är liksom hjärta, det är tid och det är pengar. Margaret Thatcher citerar jag inte så ofta, men jag har läst om henne att hon sa så här en gång, att den barmhärtige, jag vet inte varför hon sa det, men den barmhärtige samarien, han hade inte blivit så känd om han inte hade cashat upp lite. Och det är så. Han såg en man som hade blivit slagen. Han tog hand om det, han gav tid, slutade med allt annat som var viktigt för att ägna sig åt och hjälpa honom. Och sen sa han, kostar det något så ska jag betala. Jag är beredd att casha upp också. Barmhärtighet är inte ord, idéer, klokhet, tuffa attityder. Utan det är handling och det är tid, kraft och pengar. Och det är idag min favorit att få tala om detta. Därför att det här är någonting som händer här och nu. Vi har runt omkring oss hela tiden möjlighet att vara med och visa barmhärtighet. Visa barmhärtighet mot de som inte andra är barmhärtiga emot. De som man inte ska vara barmhärtig emot kanske. Vi kan ha massa idéer och tankar om alla möjliga företeelser. Men det är inte det det handlar om. Det är att se en människa, att möta den människan med kärlek och så här. Jag bor ju i Västernorrland i Örnsköldsvik och där sätter vi ofta O före ett ord för att liksom tala om motsatsen. Om man inte har knäppt knappen kan man säga att knappen är OI. Det är väldigt praktiskt. Om man inte har åkt så har man oåkt. Om man inte har kommit så har man okommit. Och så vidare. Det är liksom det är användbart. Men då tänkte jag, vad är motsatsen till barmhärtighet? Vad är motsats? Det kan man tänka, då är det ju obarmhärtighet. Ja, men det säger inte så jättemycket. Så jag tänkte att vi ska inte fastna bara i det. Utan motsatsen till barmhärtighet är hårdhjärtad. Att inte vara barmhärtig är att inte hjärtat blir berört. Eller hur? Och de barmhärtiga, vad ska de få vara med? Jo, de ska själva få barmhärtighet. Den som är barmhärtig ska själv få barmhärtighet. Min pappa hade inte något missbruk så här, men han hade vuxit upp väldigt fattiga förhållanden. Och sen var det många runt omkring honom och så som hade hamnat i missbruk och beroende. Och jag såg liksom hur han var. Vi hade nästan, ja, det var alltid någon som han brydde sig väldigt mycket om. Vi hade ofta folk hemma och på julen luktade det inte bara pepparkakor hemma, utan det var någon som hade väldigt tufft som var med oss och firade jul och så här. Och då sa min pappa så här en gång, det kunde ha varit jag. Det kunde ha varit jag. Men han blev frälst när han var i tonåren och fick uppleva ett annat liv. Och jag tänker mig, barmhärtighet är att veta, det kunde ha varit jag. Det kunde ha varit jag som satt och tiggde utanför Ica. Det kunde ha varit jag som hade behövt fly från mitt land. 12, 13, 14 år ensam i världen. Inte önskad någonstans. Det kunde ha varit jag. Det kunde ha varit jag som blev så mobbad i skolan så jag bara blev fylld av hat och ilska. Ja. Inte ett hårt hjärta, ett mjukt hjärta. Ja, vi ska inte stanna så länge inför det här efter, även om det känns angeläget. Men sen kommer den här då att i förhållande till synden så är det också så att den saliga är renhjärtad. Uppriktig, ren i sinnet. Och det är den här kombinationen att nåd och sanning. Eller hur? Jesus var fylld av nåd och sanning. Så att vi har också detta som är en utmaning hela tiden. Gud, rena mig. Jag vill vara ren. Jag vill vara fri. Jag vet inte, men det kan vara en hälsning till någon idag. Du tycker att du har fastnat i någonting. Det är någonting som har liksom satt klona i dig. Någonting som fyller din tanke, ditt sinne. Du är inte glad över det. Du är inte fri. Du känner inte ren. När du kommer och firar gudstjänst så är det visst glädje, ja. Men så kommer det där upp. Det är som om fienden sitter på axeln och anklagar dig för det där som inte funkar. Det där som har gått snett. Det där som du skäms över. Men det finns förlåtelse, det finns upprättelse, det finns frihet. Och det är viktigt att du ödmjukt böjer dig inför Gud och säger, jag klarar inte det här. Det är viktigt, jag behöver göra det ofta själv och det behöver vi alla. Vi behöver veta att vi lever i världen men inte av den, men vi påverkas av det vi har runt omkring oss. Och idag är det väldigt mycket som slår in även i våra liv. Alltså det här med porr till exempel, bara ett knapptryck på telefonen så är det värsta tänkbara som man möter. Och så, det är någonting som belönas i vårt belöningscentra snabbt och det får oss att lätt att fastna. Det kan vara spel, det kan vara andra saker som är så där tydligt och så, men det kan också vara annat som är mer otydligt vad det är som gör att du har förlorat glädjen, du har förlorat det där riktiga, att ja, men ja, det är så gott att tillhöra Gud och Guds barn. Eller om du inte är en kristen, du tycker det är svårt och tufft. Det finns nåd och det finns befrielse. När Jesus säger saliga de renhjärtade så är det inte för att peka på oss, utan det är att säga att du kan få uppleva det här. Det finns tillgängligt. Det finns tillgängligt. Du är tänkt för att du ska få se Gud. Du ska få se Gud, både nu här men också i evigheten. Sen så står det i förhållande till världen, så den som skapar frid, det som förföljs och skymfas. Jag har hållit på så länge så han tar snart fram klockan och pinglar mötesdelen. Jag vill bara säga det att vi kan få vara med och skapa frid. Vi kan få vara med och skapa frid, är inte det fantastiskt? Är det någonting som är tydligt i samhället idag? Jag är skrämd själv över hur snabbt det har gått. Att vi har blivit väldigt mycket vi och dem. Väldigt mycket uppsplittring. Väldigt mycket på alla möjliga områden. Så där tufft, hårt klimat. Men du är tänkt att vara en fridstiftare. Stifta frid, komma med frid. Du är med fridsfursten. Sen får vi räkna med att vi kommer att bli skymfade och hånade. Det är inte en räkmacka vi har gett oss in på, den här segelfärden. Till slut så, själva syftet som är så fantastiskt är att vi ska få vara med och påverka runt omkring oss. Salt och ljus. Att det betyder verkligen någonting att det finns en levande församling i den här bygden, i det här samhället. Det betyder någonting att du firar gudstjänst. Det betyder någonting att du säger Gud, jag hungrar efter dig. Jag kommer inför ditt ansikte och prisar dig. För att då låter du Guds ljus lysa in i ditt liv. Och Gud har tänkt att vi ska vara salt och ljus. För den här världens skull. Amen. Tack Jesus för att vi får mötas i ditt namn idag och läsa ditt ord. Tack för att det är levande. Och jag ber om att det som jag har sagt som inte var 100% eller inte helt ifrån dig, att det bara ska falla till marken och så att du ska få förädla och låta det goda falla i god jord och bära en frukt. Tack för att vi ska få vara kvar inför ditt ansikte här, prisa dig och ära dig, fira nattvard, ta emot av det du har för oss i Jesu namn. Amen.